Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Nu i sommar har jag lite lösa stand-up-gig här och där. 14 juli, Stockholm Comedy Club. 15 juli, Funny Fuck Up Göteborg. 16 juli, Funny Fuck Up Halmstad. Sen, vad händer med? Bläddra lite här i kalendern. Funny Fuck Up Kristianstad och Helsingborg senare. Lite allt möjligt. Gå in på gardenfors.blogspot.com och kolla alla mina datum och sånt där. Lyssna också på Specialisterna podcast. Vi kör hela sommaren som vanligt, även arkivsamtal här. Så om du uppskattar att jag pumpar ut de här poddarna även när de andra har semester, så pytsa in en dollar på patreon.com/arkivsamtal. Eller två, eller tre. Så, men om du är luspunk så kan du väl åtminstone följa mig på Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Ifall det inte är så att han har semester nu också och jag är tvungen att klippa själv. Kan vara så, jag är lite osäker. Jag måste kolla upp det. I alla fall, nu kommer arkivsamtal. Mycket nöje.
Vad åt du till frukost?
En liten chokladpudding.
Ja. Det låter roligt. En liten chokladpudding. Jag kommer ihåg min första så här gången man hade sparat ihop lite i egna pengar. En av de första grejerna jag köpte då var ett paket med pulverchokladpudding. Mm. Och så vispade jag upp en sån gigantisk skål och bara åt den själv.
Ekströms.
Ja, precis. Så här 24 portioners historia.
Ja, det var faktiskt min... när jag var liten så tänkte jag också att... För vi hade ju sylt till flingorna och sånt där.
Just det.
Och då var min tanke... För jag fick väl ta begränsat antal skedar.
Mm.
Jag var så jävla glupsk när jag var liten, så allting fick begränsas vad det gällde mat och dryck för mig. Men jag tänkte också att om jag skulle få egna pengar eller liksom bli tillräckligt rik, så skulle jag köpa en hel burk sylt och bara liksom äta med stor sked, bara släva in sked efter sked.
Jag känner mer och mer att våra så här barndomar är nästan så här speglade typ. Det var så här min största dröm också. Första gången jag flyttade hemifrån, det var verkligen bara köpa chokladflingor. Singo alla kakor och liksom bara godis. För alltså hela paket med saker. Det var ju så här en lyx liksom.
Ja. Jag hade ett sånt minne också när jag en kompis i då gymnasiet tror jag det var.
Mm.
När vi då hade man ju lite pengar, så vi köpte en hel paket kalaspuffar och bara sänkte den i en sittning. Bara portion efter portion efter portion.
Men man mår ju så speciellt efter det här. Jag kommer ihåg, ofta så här när jag är själv hemma typ en dag eller två dagar eller så där, så äter jag så himla... Alltså det är som att jag går i barndom på 2 minuter.
Mm.
Det är, alltså, så fort jag ska gå och handla för dagen så handlar jag precis om de här saker. Det typ, kan vara typ en sån fryspizza från Dr. Oetker, så här massa kexchoklad och söta flingor och bara typ lever på det.
Mm.
Och det är så fantastisk förvandling liksom, som bara sker direkt.
Jag känner igen det där. Då säger vi hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Jonas Strandberg.
Ja.
Komikern och snabbmatskonnässören.
Oh.
Som varit med 2 gånger innan. Du har varit med flera gånger, men du har varit med 2 gånger innan och pratat om just snabbmat.
Ja, precis.
Och vi tjuvstartar ju lite. Vi är så intresserade och passionerade kring det här ämnet, så att bara det som man trycker på play och sen bara kör vi.
Ja, precis.
Och vi kände väl att det var inte, vi har inte riktigt kramat ur den här disktrasan till sista droppen.
Jag såg, det var några som faktiskt, eller flera som skrev i Arkivsamtalgruppen på Facebook att de önskade en podd med det. Jag tror att det bästa är om vi har kanske så här inslag ibland när vi kommer på något nytt liksom som vi pratar om.
Ja.
Snarare än att ha en separat podd för det.
Det kanske hade blivit, man kanske hade blivit lite pressad till att hela tiden komma upp med nya grejer.
Ja, och det hade inte varit bra för någon av våra matvanor om vi hade haft en stadiggående podd där vi så här åt oss igenom.
Ja, men jag är lite av den teorin att så länge man håller vikten så är det inte så farligt att äta fast food och sånt där.
Nej.
Alltså så här, jag tror inte det... Jag tror det stora hälsoproblemet är övervikt.
Mm.
Och ingen av oss är kraftigt överviktig.
Nej, det vill jag inte påstå. Vi är ganska smala båda två till och med. Men jag tror också en bra grej som jag har börjat märka som balanserar upp mitt, så här, mina matvanor är att jag har skaffat en sån här app, sån här stegräknapp, så man måste gå ett visst antal steg varje dag. För det är ju så himla effektivt, för att då ser man på mätaren så, här, så får man små påminnelser ibland om att nu är du så och så många steg från ditt dagliga mål och så tar man en liten promenad och så har man kommit upp i det. Och det håller mitt beroende i schack lite.
Ditt snabbmatsberoende?
Ja, så då känner man sig inte lika dålig. Men det är också det att jag tror när folk tänker på att man äter mycket snabbmat så tänker man att man äter de här stora menyerna varje gång, tror jag. Och så, typ, så brukar inte jag tar mer lite små grejer hela tiden.
Du plockar russinen och kakan.
Ja, precis.
Nej, jag brukar också inte ta liksom en plusmeny, utan jag har ju rätt bra koll på mitt totala energiintag.
Ja, du har jättebra koll på det.
Ja, till och med. Men innan vi sätter igång för fulla muggar, så att säga.
Uh-huh.
Ett uttryck jag för övrigt är väldigt förtjust i.
Ja, det är din nya catchphrase nu kanske.
För fulla muggar.
Ja,
den har hängt med ett tag. Jag tror jag läste den för första gången. Eller första gången jag fastnade den för var i Spindelmannen. Översatt av Christopher Lin, som var väldigt bra översättare. Han liksom hade alltid väldigt snitsiga formuleringar, tyckte jag.
Ja.
Det var när Spindelmannen mötte superskurken Silvermane. Silvermane, hans gimmick var lite att han var gammal.
Ja, jag tror det. Jag minns han som han var någon sorts gangsterboss. Typ,
ja,
där, tror jag.
Något sånt. Men alltså, det är väl också att man har Silverman, att man har liksom gråhår. Det är väl det syftar på.
Jag tror det, ja.
Men då kom bara, för Spindelmannen, serietidningen speciellt, var ju rätt mycket att han drog mycket one-liners samtidigt som han slog skurkar på käften.
De måste ha varit svåra att översätta. Mycket skämt och sådär.
Men då kom jag ihåg att han sa... Han var då imponerad av vilken bra form Silvermane var i, trots sin höga ålder. Så medan han slogs mot honom så sa han: Silvermane, jag har hört att du äter yoghurt för fulla muggar.
Yoghurt också. Så det skulle vara någon sorts...
Ja, men det var ju mycket snack om det, tyckte jag, förr i tiden. Att att yoghurt, att man blir gammal av att käka yoghurt. Mm. De hade mycket gamlingar på yoghurtförpackningarna. Minns du det?
Nej, nej.
Det kanske de har ju den här...
Minns ni där på den där kefir, han, vad är han?
Gamlingen, ja, greken som var turk eller tvärtom.
Ja, just det där.
Det var något sånt att han fick nog lite ersättning för att...
Ja, just det.
Men det var någon sån grekisk yoghurt.
Ja,
och
precis.
Sen så hade de en gubbe på förpackningen som de säkert fått från någon stock photo och grej.
Ja,
men som visade sig inte vara grek. Och han, det var någon liten skandal. Ja, en miniskandal.
Mikroskandal verkligen. Ja.
Men jag kommer ihåg på ganska många yoghurtförpackningar på 90-talet tror jag det var det mycket gamlingar.
Mm.
Och det var mycket snack om att man blev gammal av att käka yoghurt.
Det är så konstigt. Åldras snabbare.
Jag minns från himla många program, Galenskaparna och After Shaves tv-serie.
Mm.
Där var det inslaget Dalsland, som var då en parodi på Dallas.
Mm.
Där de pratade om någon... De kom in på någon slags twist, att det var någon som levde som de trodde hade varit död.
Okej.
Okay. Och de sa något i stil med... Men om han lever, då måste han vara över 200 år. 213, det är världsrekord. Han lever i Georgien. Där äter alla yoghurt och blir jävligt gammal. Men det var det att i Ryssland och Georgien.
Ja,
jag
missuppfattade det helt mäktigt. Jag trodde du menade att det var en fördom att man blev gammal snabbare.
Jaha,
av att
äta
yoghurt. Att det var en bieffekt av att äta yoghurt, att man blev gammal av det.
Nej. Man dör inte.
Gud vad dumt.
Ja, men du kände till den fördomen då, att man inte dör av yoghurt. Alltså man, det vill säga blir gammal.
Nej, den hade jag inte heller.
Det här du inte heller hört. Att man åldrade snabbt.
Okej, vad intressant.
Ja. Apropå yoghurt, så har det faktiskt blivit dags för det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken! Och här kommer av alternativen.
Mm.
Som av en händelse så råkar jag faktiskt ha yoghurt i kylen just nu.
Betraktar du yoghurt som en dryck?
Det är ju ett gränsfall.
Mm.
Det beror på hur tjock den är. Den här med den gamla gubben på, den grekiska yoghurten, den är ju så pass tjock att den nästan är någon slags pudding. Alltså det är ju dryck. Sen går vi kanske över till soppa.
Ja.
Som är blåbärssoppa, nyponsoppa.
Just det.
Kräm.
Ja.
Puré.
Du har olika grader.
Jag hade velat testa det på ett flygplan någon gång.
Mm.
Var gränsen går för dryck.
Just det.
För man får väl ha med mat. Man får med ost.
Ja, ja.
Men mjukost.
Det är nog...
Hur mjuk ska osten vara?
Ja. De hade ju, det är en sån debatt som jag snubblade över för ett tag sedan, att var går gränsen mellan soppa och sås?
Mm, det är också en intressant gräns.
Ja, när man tänker ju, ja men det är väl självklart, instinktivt. Men sen så när man börjar fundera på det, vad skulle jag egentligen definiera som det ena och det andra?
Mm.
Ja, det kan man tänka på.
Det är lite sättet man äter det på också.
Ja, tänk om man äter sås som soppa. Bara häller upp bearnaise i en skål. Och,
det känns som att svenskarnas förtjusning i bearnaisesås...
Mm.
Banässoppan borde ju ändå vara på ingång.
Ja, det tror jag. Det är ju väldigt mycket smör bara. Jag tänker det är det som är...
Ja.
Och det är ganska svårt att göra den... Alltså man gör den själv liksom och sådär.
Men jag tror om man bara kallar det banässoppa,
ja,
så skulle folk gladeligen släva i sig skal efter skal.
Det är lite spännande.
Ja, och det kan ju, och man äter ju ändå pizza trots att det är väldigt fett och kaloririkt liksom. Ja. Men så jag tror att banärsoppan,
ja,
jag förutspår nästa
gud,
trend.
Ja, jag hoppas.
Mm. Men jag har faktiskt yoghurt. Jag tillverkade fake sperma för någon dag sedan till en inspelning till min kommande webbserie.
Ja.
Det var efter Hamilton G's recept som... jag googlar ju då hur man gjorde fake sperma.
Ja, Okay.
Och, internet verkade vara överens om att Hamilton G var den som hade tagit fram det mest autentiska receptet.
Det fanns en ömsesidig respekt kring den här personen.
Det var då att man skulle koka majsstärkelse, blanda i en äggvita. Mm. Eller en visst antal delar äggvita och så lite yoghurt. Och så, jag gjorde något misslyckat försök, men sen blev det faktiskt väldigt bra. Hamilton G, han skrev att... han skrev att om man använder hans recept i någon filminspelning eller liknande så vill han gärna ge honom credit som additional catering. Och han hade någon slags referens, tror jag, som är till Pulp Fiction. Jag fattade inte först att det var ett Pulp Fiction-citat. Men han skrev så här, att det finns många andra recept. Men det här är the good shit. Den tar lite extra tid, men när man väl jämför så fattar man vad den extra tiden.
Jag ser fan fram emot att se hur det här används.
Ja, det får bli en överraskning. Mm. Men det konstiga var, eller det stod bäst före 19.06.18. Mm. Så det kan vara att den har gått ut. Mm. Jag hatar att det inte står, de borde bara istället för den här jävla ordningen alltså. Mm. Är det året först eller är det datumet först?
Alltså, jag tänker alltid att året ska vara sist.
Ja, men borde inte...
Fast det är så konstigt.
Så det är dag, månad, år och sen i USA så är det tvärtom.
Det finns ingen konsensus kring det. Det är jätteirriterande.
Nej, ingen konsekvens. Eller ju, det finns säkert någon konsekvens, men det är störigt. Men den är säkert utgången, så...
Så, gammal yoghurt.
Gammal yoghurt. Blossa glögg som... den kommer nog få drickas kall ifall den väljs, för att jag orkar inte värma upp den.
Mm.
Fyra sorters energidryck. Fanta Zero. Saranac Root Beer. Två stycken TT mellanöl av styrkan 4,5.
Mm.
Men som definieras... som starkare.
Mm, mm.
Det är intressant att det är både starkare och mellanöl samtidigt.
Mm, ja, faktiskt.
Och för er 40-talister som kallar 3-5 för mellanöl, säger jag bara, sluta med det.
Där satte du med foten.
Ja, men det är folkan. Men det är väldigt många så här, i min föräldrars generation som frågar, vill du ha en mellanöl?
Mm.
Och så ställer de fram en 3-5 på bordet.
Ja, ja.
Och det irriterar mig.
Men är det typ 2,8 till 3,5 som är...
Folkis.
Ja. Mm. Vi kallar dem för follisar i gymnasiet.
Mm,
det kanske är jätteetablerat.
Ja, folla.
Mm.
Fenomenet follahatt, känner du till det?
Nej.
Det är när man tar en sån där kartong från ett sexpack folköl och sätter på huvudet.
Det borde jag inte såklart känna till.
Enligt serietecknaren Henrik Bromander så var det stort i Växjö.
Det kan jag tänka mig. Där om någonstans.
Jag tror även i fucking Åmål, någon scen där så är det någon på någon fest, förfest, eller de sitter hemma hos någon, och där är den som har en follahatt.
Fan vad man måste prova det. Gud, nu blir jag så här kittlad av tanken bara.
Sen är det häxblandningen. Alla drycker som fanns i min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Mm.
Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Just det. Jag blev fan lite sugen på en öl alltså.
Mm.
Det är tidigt, men det är aldrig för tidigt för en öl, brukar jag
tidigt,
säga.
Tidigt men gott.
Ja.
jag har också jag har ju någon form av low-key alkoholism.
Det är dåligt,
att, ja, men att jag har inte förlorat kontrollen av mitt drickande och jag får inga speciellt negativa konsekvenser av det.
Nej.
Men jag känner ändå att det här suget, när jag bara ser den här ölen i kylen på morgonen och jag tänker att den kommer jag få dricka nu.
Ja.
Det suget, det är så starkt.
Och du blir genast på lite så här godare humör när du vet att det finns där. Det är så fint. Men om du hade haft ett mer så här 9-5 jobb, hade du haft typ problem, hade dina vanor varit mer av ett problem då?
Jag hade ett 9-5 jobb när jag var mellan 21 och 22.
Mm.
Eller något sånt. 23 kanske jag var när jag slutade. Typ år 2000 till 2002 tror jag det var. När jag jobbade på Egmont serieförlaget. Men då kommer jag ihåg, då var jag så pass ung.
Mm.
Och hade just flyttat till Stockholm. Och då kommer jag ihåg att jag och min kompis Victor ibland så var uppe och söp till 5 på morgonen.
Mm.
Sen sov man kanske liksom i lagerutrymmet på någons arbetsplats. Gick upp då och var först på jobbet vid 7. Och hade sovit 2 timmar. Och var, men att man var så liksom ung och stark.
Ja.
Att det ändå gick liksom.
Ja.
Men jag misskötte det jobbet ganska mycket skulle jag säga.
Ja.
Tidningarna kom för sent. Jag var inte där de tider jag skulle.
Vare sig fysiskt eller mentalt.
Ja, nej, det gick väl okej. Okay, men jag hade... Alltså jag började jobba mycket hårdare när jag började jobba för mig själv.
Mm.
När man har en annan extern arbetsgivare, då kan man maska på ett helt annat sätt.
Ja, det är klart.
Mm. Men då är vi strax tillbaka med dryckerna. TT Mellanöl. Mm. Kända från det omåtligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då öppnar vi de här. De är faktiskt kvarglömda från midsommarfirande.
Mm.
I viss mån så just förlåt det. Till dig som glömde kvar dem.
Just att vi dricker upp det. Dem. Det var i Simmerparken, ja.
Nej, du tänker på Simmerparks nationaldagen. Midsommarafton var ju bara häromdagen.
Just det. Rörigt. Men såg du att det var så många som hade gått in och recenserat
Simmerparken
ja, som det, plats?
Ja, det är över 100 nu.
Så. Det är så sjukt.
Ja, men det är på väg att bli etablerat, Simmerparken. Ja,
fan vad härligt.
Mm. Så nästa år i Simmerparken, den är på nationaldagen, 6 juni.
Ni hittar det i Google Maps.
Mm, då får ni komma dit, alla lyssnare.
Mm.
Mm. Nice. Och nu ska jag ta första klunken. Jag har hällt upp mitt i ett stop. Men du, medan du dricker direkt från burken.
Ja, jag kunde inte hålla mig.
Nej.
Vet du vad jag... Det här är lite på ämnet kan man säga. Inte 100%.
Nej.
Men jag läste häromdagen att... du vet, Ahlgrens bilar, originalsorten.
Mm.
Godiset, de är ju 3 olika färger.
Ja.
Folk brukar skryta om att ja, men jag kan blunda och känna vilken det är utan att titta på godiset. Alla smakar likadant.
De gör det alltså?
De har mätt upp, Livsmedelsverket har mätt upp, kollat innehållet i de här 3 olika färgerna.
Mm.
Och det är bara färgämnen som skiljer det. Och färgämnen har ingen påverkan på smaken.
Herregud, alltså jag har ändå trott att det har varit olika.
Ja, jag med. Och folk är ju, det var ju faktiskt midsommar det här kom upp för diskussion när jag firade midsommar. Och då var det någon, en av dem som firade där som sa det liksom, ah, men du vet väl att det är, alla smakar likadant, de har gjort en forskning på det nu liksom.
Mm.
Och då sa, folk blev ju så här lite upprörda över det. Bara, nej, det gör de ju inte. Jag kan känna skillnad på dem. Alla sa ju typ så. Och sen så kollar man upp det och det smakar likadant.
Så det är bara en slump alltså?
Ja, det är ju när man ser dem och äter dem så kan man ju uppleva en skillnad. Liksom, för att man, det är ju, har du ett syn?
Jo, jag har fått fram att de vita smakar lite mintigt. Ja. Men det är ju uppenbarligen då.
Jag tänkte att de gröna smakar lite päron.
Ja, om man tror att de röda smakar lite jordgubb.
Ja, precis.
Nej, det var faktiskt, jag synade min ex-flickvän Alexandra Brixel. Hon, när jag hade en tv... program på ZTV 2008. Då hon hade då påstått att hon kunde skilja, att hon kunde göra smakerna. Så då tog jag in henne i tv-programmet med ögonbindel.
Ja.
Och hon misslyckades ju totalt.
Men det är ju, de har ju, Pepsi har ju börjat med någon liknande grej nu, att de ska ha en ny Pepsi Challenge.
Mm.
Som jag såg lite på stan, att de slängt upp lite olika...
Någon ny ja, kampanj. Det har jag sett också. De har en röd burk då, som ska symbolisera Coca-Cola, fast utan Coca-Cola-logo.
Tänk om det är Cuba-Cola de ska testa.
Ja, jag deltog faktiskt i The Pepsi Challenge på 90-talet.
Mm.
De blev av någon anledning insläppta i min gymnasieskola, Katedralskolan. Vilket känns som väldigt... inte så... marknadsmässigt korrekt kanske.
Men fantastiskt ändå. Men vad, vilken föredrog du i testet? Kommer du
ihåg? Alltså grejen var att jag hade några år innan dess varit på så här studiebesök på Sockerbolaget. Mm. Det var så här, man fick gå på sina kompisars föräldrars arbetsplatser liksom på studiebesök och sånt där. Mm. Och då var det min kompis Snalle, som man av någon jävla anledning kallades. Han hette Rask efternamn och det var nog från ordet snabb som det kom. Men hans pappa jobbar på Sockerbolaget. Vi fick gå dit och då fick vi göra ett sånt blindtest mellan Pepsi och Coca-Cola.
Mm.
Så jag lärde mig då att Pepsi var sötare.
Ja.
Och när The Pepsi Challenge kom till, och jag föredrog Pepsi, jag föredrog den sötare smaken. Men när jag gjorde blindtestet, som den rebell jag är och var och allt jag varit, så ville jag ju då inte då spela Pepsi som höll i testet i händerna.
Nej.
Så jag kände igen, och då sa jag att Coca-Cola var godast.
Ja.
Och som straff, istället för fan vanlig Pepsi, så fick jag en Pepsi Light. Som tack för mitt deltagande.
Vilket straff.
De tänkte, han gillar inte Pepsi, då ger vi honom ett alternativ. Pepsi Light.
Ja, ja.
Jag vet inte om Pepsi Max hade kommit då. Men nu dricker jag det jättemycket. Men på den tiden föredrog jag vanlig Pepsi framför Pepsi Max.
Men jag tycker Pepsi är lite, känns lite coolare på något sätt.
För att det är det alternativet.
Ja, alltså det är ju ett jättestort företag liksom. Men det känns ändå lite, jag gillar det att de är lite experimentella också med sin logotyp med. Den har skiftat väldigt mycket bara de senaste 10 åren. Och jag tycker lite så här, men de testar lite olika grejer. De är lite så här, ja, nu, lite som Bowie körde Ziggy Stardust och alla din sängre. Så gör de med sin logga lite.
Det var roligt, den, apropå Rebell och Pepsi, så var det var någon sån känd fotografering. Jag tror jag läste i boken No Logo, som handlar mycket om snabbmat också. Och varumärken i allmänhet. Men att det var en sån här fotografering där alla i en skola skulle ha på sig en Coca-Cola-tröja.
Mm.
Av någon jävla anledning.
Okay.
Och så var det en killes rebell då som hade kommit med en Pepsi-tröja.
Fuck yeah.
Till fotografering.
Vilken jävla king. Men det är väldigt intressant det där med typ hur olika, jag läste på lite om olika snabbmatskedjor nu och sådär inför det avsnittet. Hittade lite såhär tidbits liksom av grejer. Till exempel Max hamburgerrestaurang, de försökte faktiskt få rättigheterna till Starbucks.
Aha.
I Sverige. Alltså att de skulle på något sätt kombinera sina hamburgerrestauranger till kaféer lite.
Som en Mac-café gjorde en gång i tiden.
Ja, men typ, lite så. Och det fick de inte. För att jag antar att Starbucks hade andra lanseringsplaner för Sverige då kanske. Och istället så fick de sitt det där Seattle Coffee, eller Seattle's Greatest, eller vad det är, kaffet heter.
Mm. Är det också en kaffekedja från USA? Eller?
Nej, men det är kaffet är Starbucks ägt. Seattle, vad det nu heter, är ägs av Starbucks. Så det, de fick liksom inte Starbucks grymma märke, men de fick deras blaskiga kaffe.
Skulle du säga att Starbucks kaffe är blaskigt?
Nej, men det är inte så här. Jag tror att deras styrka är kaffedrinkarna liksom. De är väldigt goda, så här, söta kaffe.
Att deras mandelsmakande vaniljessenser och sånt. Ja, men det är
de superbra det är på. Och det är, när man är sugen på det så finns det typ ingen som slår dem. Men just när det kommer till att ha en vanlig slät kopp bryggkaffe till exempel, eller en espresso, då är det är någonting där som inte riktigt gör det.
Ja, nej, jag tycker inte heller det är så jättegott. Har du några andra sådana fun facts du hittat på innan vi, jag vet inte, innan vi går igång på min lista jag har gjort av grejer vi missat?
Ja, men jag båda preppat oss lite här, det är härligt. Jo, till exempel, det här kanske vi redan har touchat lite på, men jag läste att 7-Eleven och Pressbyrån har samma ägare.
Det har jag också hört ryktas om.
Det tyckte jag var jättespännande.
Är det sant då?
Ja, det är samma. Det är någon norsk, tror jag. Som, de har även en norsk matkedja typ.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wow!
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Och sen, du känner till Big Mac-indexet?
Ja, det gör jag. Ta lite lugnt med den sladden där.
Bra, så inte, så. Jo, så här.
Jag kommer... Men jag tänkte vi ska prata mer om 7-Eleven och Pressbyrån senare.
Ja, absolut.
Men du kanske kommer vilja köra Big Mac-indexet först?
Ja, jag kollade upp. Det är ju det här klassiska indexet för att mäta lite så här vad saker kostar i olika länder för att det finns McDonald's överallt och så vidare. Och då läste jag att en Big Mac är alltså dyrast i, kan du gissa?
I vilket land Big Mac är dyrast i?
Ja.
Japan kanske?
Schweiz.
Schweiz?
Ja, och på tredje plats är Sverige.
Okej.
Okay. Sverige är civil, det är Norge som är innan oss.
Okej, okay. Ja, det är
jättedyrt i Sverige. Den kostar $6.8 i Schweiz, en Big Mac.
Och i Sverige kostar den kanske en 50-lapp eller?
Ja, typ 50-någonting tror jag. Mm. Det är inte, ja, det är inte mycket som skiljer den från menyn liksom. Utan nej. Det är ganska, de vill att man ska köpa menyn. Billigast kan du gissa det? Det är ganska stereotypt.
Kan det vara ett afrikanskt land?
Det kan vara Ukraina. $1.6 kostar den där.
Oj, oj.
Så jag fick en sån där dröm om att åka till Ukraina bara för att äta jättemycket Big Mac. Och kanske kolla förbi Tjernobyl också.
Ja. Man tänker att början också lite radioaktiv.
Mm.
Men just 7-Eleven och Pressbyrån, som du nämnde nyss. Det är ju lite en typ av snabbmats... Man kan nog inte kalla det en snabbmatskedja.
Nej.
Men det är ju en leverantör av snabbmat.
Ja.
Av Guds nåde.
Verkligen.
Eller jag vet inte... Ja. Guds nåde. Guds nåde.
Ja, det är väl lite...
Benådad av Gud, ja, jag vet inte. Men det är ett intressant fenomen. Det som på engelska kallas convenience stores.
Just det.
I Sverige så har inte det funnits, alltså det har inte varit etablerat så jättelänge.
Nej.
Ja, eller Pressbyrån var ju från början, som namnet antyder, mer en pressspecialist där man köpte tidningar och sånt där.
Mm.
Och sen så har det ju blivit på sista tiden mer av ett convenience store.
Just det.
Som 7-Eleven. I Japan, som jag har spenderat en del tid i, så finns jättemycket typer av convenience. Alltså, det finns kanske en 5-6 stora liksom märken av convenience stores som... Som är utplacerade lite överallt. De har 7-Eleven.
Mm.
De har Sunkus. Väldigt roligt namn. Där K-et i Sunkus har keps och stövlar.
Coolt.
Nej, men de har lite olika. Men jag bläddrade i någon tidning i en japansk convenience store. Mm. Där de liksom gick igenom convenience stores från olika länder. Eller det var... Jag såg någonting liksom att de hade... Jag tror de hade varit i Stockholm.
Mm.
Och då tyckte de japanerna att Pressbyrån var så fruktansvärt coolt.
Mm.
De hade ett sånt liksom sexigt reportage från Pressbyrån. Fan, kolla in det här coola svenska convenience stores. Men man blir så hemmablind på något sätt. Man tycker inte det är coolt här för 5 öre.
Nej.
Utan snarare lite... Men gammelsvensk töntigt på något sätt,
ja,
tycker jag.
Ja, men lite så. Men det är ju, jag kan tycka väldigt, jag har fått en nyfunnen så här, just, jag vet inte om du har haft samma känsla, men när man har varit riktigt så här, kanske lite fyllehungrig och inte hittar någonting att käka lite så här, och så hittar man någonting. Det man hittar då, det får man en väldigt speciell relation till lite.
Aha, så här, att man hittar någonting.
Ja, det, oavsett vad det är, för om det är gott eller inte, det är någonting man kan stoppa i munnen och bli mätt av i alla fall. Jag hade en sån grej på, jag var på, när Semst hade sin turnéavslutning tror jag det i Stockholm.
Stand-up-kollektivet.
Ja, precis. Då hade de liksom, det var en tvåaktare och så hade jag liksom inte ätit nästan någonting på hela dagen.
Nej.
Och druckit bärs innan och i pausen. På den här showen liksom. Och då började jag känna liksom så här att fy fan, nu har jag liksom bara, kroppen är helt i obalans, man börjar bli lite full för snabbt, du vet. Och jag bara, jag måste äta någonting. Och så bara gick jag ut ur den här teatern där det ägde rum och bara titta liksom, vad finns där?
Var det Skalateatern?
Det var väl Maxim, tror jag.
Okay.
Och bara det första jag hittade var en 7-Eleven som låg på andra sidan gatan. Och då tog jag bara det största jag kunde hitta där i liksom disken de hade.
Det var så färdig.
Då hade de den här gigantisk bröd med någonting som var fyllt med någon sorts ostgojs liksom.
Och det var verkligen focaccia eller vad?
Kanske det var, jag vet inte. Jag kan gissa jätteroligt på sådana här. Och det var verkligen inget speciellt överhuvudtaget, men jag minns hur otroligt tillfredsställande det var att trycka i sig den här grejen och känna att ja, men okej, nu är jag utjämnad lite. Nu känner jag mig inte lika packad längre.
Men det är nästan det snabbaste formen av fast food. Alltså ibland om jag har väldigt bråttom till någonting, då hinner inte jag gå in på Subway och svara på 14 frågor. Och värma den i ugnen som jag har sett, det är egentligen bara 30 sekunder de värmer den i ugnen. Men det går ju snabbare att bara gå in på Pressbyrån, ta en sån där macka i trekantsförpackning. Ja,
alltid.
Det är det snabbaste egentligen.
Verkligen. Och det jag har börjat märka liksom just, det kan, jag tror inte det är inbildning, men just det faktum att många hamburgerkedjor har börjat med det här, de här touchscreen-beställningarna. Det tar fan längre tid alltså.
Och göra, ja, men det är rätt logiskt på något sätt, för att folk är ju långsammare än personal som har övat dag ut och dag in.
Verkligen.
På att knappa in alla grejerna. De är ju snabbare.
Liksom. Ja, visst. Och så står man där och man vet att ja, men jag ville bara ha en vanlig cheeseburger. Det ligger ju jättemånga där, de kan bara rycka en.
Ja, men man kan ju gå fram också.
Ja, men det är typ aldrig någon där nästan, känns som. Det känns som att all personal är koncentrerad kring den här förberedelsedisken och...
De borde ju ha billigare priser då, för här plötsligt jobbar man ju som kassör också. Det borde man ha lite lön för, kan man
verkligen
tycka.
Och det finns inte ens den där lilla fördelen som det finns vid självskanning, att man kan inte skanna någonting.
Vad tänkte du? Att man kan fuska?
Ja, precis. Det går ju inte. Om det hade funnits en sån liten bugg som man kunde utnyttja vid liksom, när man kände för det, då hade det kanske känts lite bättre.
Men jag tänkte på det när jag gick igenom liksom snabbmat och kom in på det här med convenience store. Jag vet inte om det finns något bra svenskt ord för convenience store.
Nej.
I Japan kallar de det konbini. Men det är nog bara för att de har lite problem med att uttala konsonanter på engelska.
Ah, okay.
Eller så att det är en förkortning av convenience store som kallar det konbini.
Det låter som att det är en kombination mellan två saker.
Ja, men det är nog egentligen inte det.
Nej.
Men det är alltså just den typen av snabbmat och även SJs utbud. Det är sånt man inte riktigt tänker på.
Nej.
Att man konsumerar.
Nej.
Att det är vad Paul Lucas skulle kallat för inconspicuous consumption.
Vad betyder det?
Nej, men det här är en smal referens, men det fanns på 90-talet ett fanzine som heter Beer Frame.
Mm-hmm.
Av en amerikan från USA som hette Paul Lucas.
Mm.
Och han gjorde den här tidningen där han recenserade olika produkter. Ganska mycket matprodukter.
Mm.
Och han släppte sen, han fick en bokkontrakt via den, det fanzinet. Så han gjorde en bok som hette Inconspicuous Consumption.
Mm.
Inconspicuous kan översättas som diskret. Men kan också lite omedveten kanske, jag vet inte.
Mm.
Saker man konsumerar men kan man inte riktigt tänka på att
lite
man konsumerar.
Lite under raden sådär.
Diskret konsumtion kanske är en form av översättning. Under raden konsumtion. Men det var väldigt intressant liksom, och han kunde liksom hitta olika produkter som var rätt spännande och som, som jag var väldigt inspirerad av det fanzinet när jag gjorde sidan Smak tillsammans med Henrik Bomander nyss nämnd och Johannes Nilsson. Vi recenserade olika matprodukter och dryck. Den finns lite svår att hitta, men om man går in på min Wikipedia-sida så står den längst ner på bland länkarna. Så finns den kvar.
Men vad skulle du säga är den typiska mat, eller liksom maträtten eller mat, det som man kan äta som faller in under den här kategorin? Om det finns en som skulle symbolisera den här kategorin på Wikipedia-sidan.
Jag skulle nog antingen säga, alltså den här triangelmackan är plast.
Mm.
Det är en sån som liksom, när vi pratar om snabbmat, vi har ju liksom stött och blött det i några timmar nu.
Mm.
Inklusive de två förra avsnitten. Men vi har inte riktigt kommit in på, alltså för att man den här plast triangelmackan, det finns ju då, vad är det för olika, BLT, bacon, lettuce, tomato.
Just det.
Och det finns
det ligger
club
två
sandwich.
Dubbelmackor på varandra i en sån liten plasthistoria.
Jo, men det är en sån som jag har ätit ganska många gånger men aldrig inte så ofta tänkt på att det här äter jag ibland.
Nej. Nej, det är sant faktiskt.
Och alla gånger man åker tåg och käkar SJs utbud.
Mm.
Klassiken där är ju räkmackan.
Den har jag ätit jättemånga gånger.
Jag också.
Det är väl också att det finns en bild av att det är det enda som är typ ätbart där. Eller som är ganska lite gott. Typ.
Ja, det är ju lite, den är inte fantastisk.
Nej, den är lite god.
Men den är god. Alltså det är ju också, man lever i så här begränsat utbud där. Mm. Men jag kan tycka så här, om ett tåg är försenad och jag ska så här trösta äta lite.
Mm.
Om jag då köper oliver och en öl och kanske cashewnötter. De har ju någon sån här typ havssaltade cashewnötter.
Mm.
Då det blir ju mycket, det blir ju en bättre stämning liksom.
Ja, det är sant. Och, men de har ju, jag har nog ätit faktiskt, jag tror jag har ätit deras pizza en gång som de serverar på några.
Men den har jag också käkat.
Nej, ingen vidare alltså. Även om man, jag tänker när man går på ett tåg eller ett plan, då går man lite in i ett matuniversum. Alltså, det gäller omvärldens regler gäller inte här riktigt.
Nej.
Utan det här jämför vi det som finns med det andra som finns lite. Mm. Och då är räkmackan väldigt svårslagen i just det sammanhanget.
Ja, det är nog det bästa alternativet.
Vad skulle du säga är det näst bästa?
Jag har käkat de här umf-wrapsen.
Ja.
Helt okej. Okay. Alltså det går ju ändå upp till en viss ganska låg nivå.
Ja, det är alltså jättehårt efter det här knocken.
Men flygplansmaten har ju också så här förändrats lite på sista tiden. På liksom, om man betalar lite mer så kan det vara ganska gott nu för tiden tycker jag.
Jag har inte ätit så mycket flygplan. Bara så frukost och så lite ibland. Det är inte...
Och sen på Norwegian som jag flyger mest nu eftersom det är så jävla billigt.
Mm.
Då får man ju betala nu. Nu drar man sitt kort framför sig i någon liten displaymonter.
Mm.
Eller vad heter det? En liten display som har en kortläsare.
Mm.
Och det är ju fruktansvärt dyrt allting.
Mm.
Det är ett helt annat universum av priser också.
Ja.
Att man kan köpa någon sån här liksom liten kartong med chips för 60 spänn eller någonting.
Oh,
och så får man 8 chip.
Ja. Chips. 8 chip.
jag ska flyga, jag tror fan det är Norwegian idag. Jag ska åka till Berlin med mina syskon.
Oh, nice. Finns det några tyska kedjor eller liknande som du ser fram emot att prova?
Jag har inte kollat upp så mycket tyska kedjor. Jag har kollat upp någon ramen Alltså jag är med i Ramen Stockholm-gruppen på Facebook. Och där ställde jag frågan vad det fanns för tyska ramenkedjor. Mm. Och fick några tips. Men något som heter Kokkolo till exempel.
Okej, ja. Ja, det fan var spännande. Det känns som att vi pratar ju mycket om kedjor just och franchiser för att det känns ju lite som att det är någonting som, lite som vi kanske var inne på i det första snabbmatsavsnittet, att det handlar om en trygghetskänsla, home away from home lite. Att när man är ute och reser, att ja, men det här känner jag igen, det här är bekant, det här är tryggt och trevligt. Och det, ja.
Men jag brukar faktiskt inte... Alltså om jag är utomlands så vill jag ofta testa de lokala snabbmatskedjorna.
Ja, alltså om man är iväg en kort tid lite så. Men jag tänker om man är iväg ett tag liksom... men jag var ju till exempel för några år sedan så var jag i Vitryssland i typ 6 veckor och så här volontärarbetade. Och då var det liksom...
Oj, hur kom det
så? det var typ så här, jag gick ett gymnasieprogram som krävde att man skulle göra en visst antal liknande grejer liksom. Det behövde inte vara att man åkte någonstans. Men jag hade typ inte gjort de här timmarna på det här som jag skulle ha gjort. Så jag brände av alla timmar sista typ sommarlovet. Så åkte jag dit och var där. Men då var jag där väldigt länge och hade ingen som pratade svenska där. Folk pratade knappt engelska.
Mm.
Och då älskade jag liksom att man kunde åka in till Minsk och käka McDonald's. Och det smakade precis som det gör.
Det gör det alltså. För jag har ändå upplevt det lite som en myt att McDonald's skulle smaka på samma sätt över hela världen.
Nej, jag tyckte verkligen... Det enda skillnaden var liksom, som jag minns, att det inte fanns... Man inte fick plocka ketchup själv, utan det fick man säga till att de skulle lägga på så.
För det är lite andra råvaror och det är liksom... Vattnet smakar ju annorlunda. Så jag tycker ändå det är en del skillnader när jag käkar på McDonald's i Mexiko eller i Sverige.
Man borde typ testa sen med det där lite någon gång. Alltså jag ser fan fram emot nu att åka till Ukraina någon gång.
Men var det inte väldigt billigt i Vitryssland också? Det borde ju vara motsvarande.
Ja, jo, men det var ganska billigt. Det var väldigt så här, konst. Första gången man får en chock när man ser, för det är ju alltså, det är sån, vad heter det, superinflation någonting. När till exempel om en cheeseburger kostar x antal tusen vitryska rubel liksom. Att det är väldigt många nollor på alla priser. Så man fick räkna om jättemycket innan man förstod vad det betydde typ. Men
du kommer inte ihåg hur de låg i burgarindex?
Nej, eller? Inte exakt så. Men jag kan tänka mig att de ligger närmare Ukraina än Schweiz i alla fall.
Hade du mer på din lista av fun facts eller lösa... Lösa. Jag kan också, jag är lite osäker på vad vi gick igenom, liksom, vi har gått igenom med de olika poddarna vi har spelat in om snabbmat.
Ja, vi pratade ju lite om klock första avsnittet tror jag.
Ja, just det.
Och då minns jag att vi hade läst en artikel om att klock var på gång, för att det var en kvinna i Härnösand som hade köpt rättigheterna till varumärket och skulle starta upp en coffeehouse burgarrestaurang lite där och sen eventuellt expandera på det.
Mm.
Det här har fortfarande inte skett.
Nej.
Jag har googlat på det och försökt hitta grejer och jag försökte faktiskt kontakta kvinnan i fråga för att fråga henne om det här, men hon har inte svarat på mina propåer. Så om ni är någon som vet någonting om det här eventuella klockprojektet så får ni skriva gärna i arkivsamtalgruppen.
Ja, det är jag också nyfiken på.
För det är jag ju fan sugen på att testa den igen.
Ja, jag... Det var ett av de första liksom, snabbmatsupplevelserna jag hade i Stockholm. När jag käkade på klock. Ja, jag kan ju läsa lite från min lista så kan du säga, har vi pratat om det här eller inte?
Ja.
En snabbmatsgrej är ju färdigrätter, mikromat och sånt man käkar i hemmet.
Det har ju nog inte vi pratat så mycket om, nej.
Nej.
Jag vet ju att du är ett stort fan.
Ja, ja, eller fan och fan, det är ju...
Det är lätt att räkna kalorier.
Det är lätt det är hyfsat billigt. Mm. Man kan ju få en färdigrätt om man har tur för runt 20 spänn.
Mm.
Och det är ofta billigare än... Eller jag vet inte, när man lagar mat på riktigt som du gör, alltså hemma, vad kostar en portion då ofta?
Jag vet inte, det är ju lite dyrare, är det ju.
Det blir mer svinn, tänker jag också, om du har någon sallad. Ja. Som står och ruttnar liksom.
Ja, det är sant. Nej, jag vet inte riktigt. Det är lite dyrare. Men brukar du köpa, när du handlar dina rätter, köper de i bulk så att du köper rätt många på samma gång? Eller?
Alltså jag gjorde det när jag var fattigare, så köpte jag ofta så här 5 för 100. Det här var ju rätt länge sedan då liksom.
Men det förekommer fortfarande, tror jag, sådana dealer.
Ja, det kanske gör. Mm. Men nu så kan jag lyxa till det lite ibland. Den godaste färdrätten är från Indian Garden, tycker jag.
Mm.
Och de har även restauranger, minst en restaurang i Stockholm. Men jag vet inte om det är en lokal fenomen, men det är ju så här, det är ju inte frysta färdrätter heller, utan kylda.
Ja.
Kylda färdrätter tenderar att vara lite lyxigare.
Ja, det låter ganska trevligt.
Det finns ju de som heter Go. Jag har hört att det ska uttalas Go.
Mm.
Fan, vi hade ett färdigrättsavsnitt av Arkivsamtal, minns jag nu, väldigt tidigt med Henrik Bromander också, som, och Agro tror jag också var med, där vi bland annat recenserade någon, att grundaren till Go tänkte att det skulle vara uttalas på samma sätt som gott, fast utan T. Go.
Ja, det är
rätt, men det är svårt att tala.
Men har du provat dem? Jag kommer inte ihåg vad märket heter, men de som ser ut i olika asiatiska frysta rätter, som är i olika färgglada små kuber nästan.
Ja, är det inte det som heter Thai Cube?
Ja, det kanske det. För det kan vara, man kan få typ en sån med kyckling och, och vad det heter.
Jo, det finns ganska många sådana som har gjort, alltså det är ju lite som den här Kina mat takeaway boxen liksom, som kanske mest är förknippad med USA.
Ja, det tror jag. Men de är så jäkla söta bara. Alltså jag har provat ett par av dem. Jag har provat en röd curry och ris någonting, och den med jordnötter, kyckling och grejer. Alltså alla är, de funkar, men de är fruktansvärt söta.
Mm.
Det är som att de verkligen har, och jag är ju ingen så här sockerkänslig person liksom, men det känns ju som att det är de...
Nej, jag har också lite problem med för mycket socker i maten. Mm. Eller för mycket sötma liksom.
Mm.
Det finns i och för sig, en av mina favoritrestauranger i Stockholm är ju då indiska Gossip på Skånegatan. Det är väldigt söt mat, men den är god så in i helvete.
Mm.
Men just sådana här, liksom, den typen av fast food är också ett kapitel för sig. Alltså om man säger indisk mat, thai-mat, kina-mat.
Mm.
Det är ju någon slags fast food, och man kan få dem ofta i någon take-away-förpackning. Liksom,
men den förpackningen blir man lite så här varm i kroppen, tycker jag. De som från klassiska Kina take-away. Alltså, för det är ju väldigt mysigt.
Ja, det är det verkligen.
Det är lite så där man tänker, eller första bilden jag får av det är något, alltså typ att de sitter i Vänner eller någonting och käkar sånt hemma hos någon av dem.
Det är... Absolut, jag tänker på Seinfeld. Det finns ett Seinfeld-avsnitt som handlar om Kung Pao. En asiatisk, en kinesisk färdigrätt som, eller färdigrätt. Det är en maträtt som då, det är kyckling och chili. Men i avsnittet så handlar det om då att George... han äter det och svettas väldigt mycket, och då tror hans chef att han ljuger och är nervös, för det är så här, det handlar om att det är någon som har stulit kontorsmaterial, och när han frågar George om det så har han just ätit sin Kung Pao chicken.
Nej.
Och svettas väldigt mycket. Men efter att ha sett avsnittet så blev jag väldigt nyfiken på Kung Pao chicken och började kolla upp det.
Vad är det? Jag har ju hört namnet många gånger. Men inte
alltså, det är en kinesisk liksom fast food-rätt som är väldigt stor i USA just nu.
Mm.
Eller har varit det väldigt länge också. Alltså, men det är, i USA så är det nog mest baserat på då kyckling, chili och jordnötter.
Mm.
Från början så är det då en... en rätt med Sichuanpeppar.
Mm.
Har du testat Sichuanpeppar någon gång?
Nej, men det är väl en speciell typ av... att det bränner på ett lite speciellt sätt.
Ja.
Det är inte chili riktigt, utan det är... Hur skulle du beskriva?
Ja, nej, det finns ju olika typer av irritanter, som det kallas.
Mm.
Om vi har då chili som liksom blir varmt och bränner på tungan... Och sen så har vi det som finns i senap och pepparrot och sånt som liksom känns starkt i näsan. Ja.
Mm.
jag tror nog kanske att svartpeppar och sånt är samma typ av irritant som chili. Att det bränner och blir varmt. Sen så är då Sichuanpeppar. Det kan man köpa i kanske specialbutiker för asiatisk mat. Eller på vissa restauranger så är det ganska vanligt. Om du till exempel på China, restaurangen China på Ringvägen i Stockholm, så har man en mapo tofu. Som är också en stor, liksom, det är tofu och köttfärs. Det är lite konstig kombination eftersom man ofta associerar tofu med vegetarisk mat. Men mapo tofu i originalrätt också innehåller då även Sichuanpeppar. Vilket även Kung Pao innehåller.
Jaha.
Men det är liksom Sichuanpeppar, det kittlas lite på tungan. Det är liksom, det är nästan som sån här popping candy.
Okay.
Nu överdriver jag, men alltså det kittlas inte på samma sätt, men det liksom fräser lite på tungan på ett helt annat sätt.
Det låter jättespännande.
Ja, det är väldigt spännande, för det är liksom det är spännande att uppleva. Det är inte en ny smak, men en ny irritant.
Men hur skulle du, om du skulle rekommendera mig att liksom få en första upplevelse av Sichuan, vad skulle du säga att jag ska prova först då?
Då skulle jag nog säga att du skulle gå till Ringvägen här i Skanstull, gå in på restaurangen China och beställa mapo tofu.
Och då
känner man det, och det kommer efter ett tag, den smyger sig på liksom den här...
Jag kommer ihåg det var ju det omtalade Rick and Morty-avsnittet om Sichuan-dippen, tror jag.
Ja, att de har jag har inte sett det här, men jag fan att du har snackat om det.
Ja, det är ju... ursäkta om jag upprepar mig, lyssnare. Men jag tror, som jag minns det, så var det lite att det här var en dipp som gick till nuggets på McDonald's. Lanserades i samband med filmen Mulan, Disney-filmen. Och bara i samband med den. Den fanns liksom bara under en kort period. Och då handlade det lite om hur de... hur de liksom saknar den här dipsåsen, för den skulle varit så himla god tiden. Och hur de ska resa tillbaka i tiden och liksom få tag i den typ.
Men frågan är om de hade äkta Sichuanpeppar i den dipsåsen då?
Tror inte det.
Men det fanns också länge ett importförbud mot Sichuanpeppar i USA.
Varför då?
På grund av citruspesten. En sjukdom som fanns på olika växter liksom. Då förmodligen då även Sichuanpeppar.
Men så skapade det en extra efterfrågan, tror du?
Nej, det var så då att Kung Pao chicken, som är den vanligaste Kung Pao-rätten i USA. Det finns ju Kung Pao räkor till exempel och lite olika varianter. Du kan ju ha tofu Kung Pao också till exempel om du vill ha en vegetarisk variant. Men i USA så blev det mer etablerat då att det var en Kung Pao utan Sichuanpeppar.
Okay.
Som bara var chili, jordnötter, kyckling och lite grönsaker.
Har du provat den?
Ja, det har jag provat. Det är också väldigt gott.
Ja.
Och det är fortfarande den typen av Kung Pao rätt som är etablerad i USA. Till exempel så finns det då på... det finns en snabbmatskedja i USA som heter California Pizza Kitchen. Som då, alltså det finns inte bara i Kalifornien utan även i New York, över hela USA finns.
Kentucky Fried Chicken.
Ja. Men California Pizza Chicken, de har inte bara pizza utan även pasta. Och de har en Kung Pao pastarätt.
Okay.
Som jag testade där, som var då liksom, men det var ju chili, jag tror det var jordnötter också då, och kyckling.
Men finns det inte någon dokumentär, nu ringer en klockan, där de skulle spåra ursprunget till Kung Pao Chicken?
Du tänker på General Tso's chicken.
Ja, så var det kanske.
Men det finns, den fanns ett tag på Netflix. Jag vet inte om den fortfarande finns kvar, men den går att hitta på något ställe i alla fall.
Men vad skiljer de två åt? Vad är det stora?
General Tso's chicken, det är då en kyckling som är liksom, det är frityrsmet utanpå. Så det är någon slags friterad kyckling liksom, men sen så dränker man den i en sås så att liksom den friterade kycklingen är inte riktigt lika krispig som du vet om man käkar nugget eller något som är en friterad kyckling med krispig frityrsmet. Då är den väldigt krispig, men den här blir lite, lite uppmjukad. Mm. Som om man tänker flingor som legat i blöt ett litet tag.
Alltså det låter inte supergott.
Men det är ganska gott faktiskt.
Ja. Det är ju som att säga att man dränker någonting i något annat.
Jo, men det är också så, om du hade dränkt flingor i en fet sås så hade det inte blivit lika soggy, inte lika uppmjukad.
Nej,
snabbt.
Det är sant.
Jag kommer ihåg, min syrra, min lilla syster, när hon var liten var hon väldigt inne på att äta flingor med vatten. Man åt alltid flingor med mjölk, men hon ville testa flingor med vatten. Så någon gång testade vi det. Men problemet då var ju att de flingorna blev uppmjukade väldigt snabbt.
Ja, det var det som var problemet.
Också att det smakade fjärdigt. Men har vi snackat om impregneringsspray för flingor?
Jag tror vi har det.
Och det jag som tror, jag hört ryktas finns men aldrig hittat.
Och jag vill återigen ge en shoutout till min kompis Sven som åt flingor med Fanta.
Men det måste också suget åt sig väldigt
snabbt. Fan, det lät ändå lite gött alltså.
Flingor är också någon form av snabbmat egentligen.
Mm.
Vad har du vuxit upp med för typ av flingor?
Ja, lite olika. Mm. Framförallt skulle jag säga Frosties. Och,
du åt det som, alltså dina föräldrar tillät dig konsumera det ofta?
Ja, eller grejen var väl lite, jag har tre syskon, vi har fyra stycken barn hemma. Och då, de hade ju ofta olika så här små lite leksaker eller någonting i de här paketen. Som man kunde samla på, det kanske var kort eller figurer eller sådär.
Hade de det under din barndom?
Ja.
För det kom nog lite senare.
Men det var lite så här störigt för att vi var ju som sagt fyra och alla ville lite ha en sån, så vi kunde turas om. Så man fick lite var fjärde gång det köptes ett nytt paket flingor så fick man den figuren liksom. Men framförallt Frosties kalaspuffar. Och,
vilken logotyp, vilken maskot på kalaspuffar är du uppvuxen med? Är det honungsmonstret?
Ja, honungsmonstret, det där lurviga gula killen.
För jag är uppvuxen med nallen som sen byttes ut mot honungsmonstret.
Han är väl tillbaka nu va? Eller,
ja, fast i en annan mer stiliserad form.
Mm. Har du, vad har du liksom för så här flingpreferenser nu? Om du skulle få äta vad du vill till frukost. Alltså inga kalorier inräknade eller någonting. Vad skulle du välja för?
Ja, alltså jag är väldigt stort fan av Fruit Loops. Mm. De amerikanska färgglada flingorna.
Mm.
Som är, det stavas med två O. Jag tror inte det får kallas fruit som är frukt.
Just för det innehåller ingen frukt. Kan inte innehålla svåra frukt.
Men de är så snygga. Mm. Och jag gillar också, jag vet inte om jag hade tröttnat på dem jag hade ätit varje dag, men om jag är i USA så brukar jag köpa det. Även på diners liksom.
Men visst är det en annan det
känns en annan färgskala i USA.
Ja,
jag tror det är vissa färgämnen som inte är godkända i EU.
Fan,
som finns
det.
Där. För att det har de dämpat färgskalan i Sverige på grund av föräldrarna. Att föräldrarna tänker att det här ser giftigt ut.
Just
när det är skrikblå, skrikgrön, neongul, rosa liksom. Men så då tänker underbart. De det ser lite nyttigare ut. Men det är säkert inte mer nyttigt än
fan, de deppigaste flingorna måste ju vara havrefras.
Fast det är ganska gott ändå. Alltså.
Ja men fan vad de ser. Det är som helt gråa.
Ja de ser trista ut. Men,
hade de haft, alltså de hade inte börjat smaka annorlunda. Återkoppling till bilarna nu. Men hade de haft andra kraftiga pastellfärger. Då hade jag älskat dem tror jag.
Ja, det var ett tag jag gillade att käka havrefras med havremjölk. Havre med havre.
Vad torrt det låter.
Men jag kommer ihåg, för vi bodde i USA med min familj när jag var liten.
Mm.
Och då så fick vi, jag och min storebror så fick varsin flingförpackning liksom.
Mm.
För mina föräldrar gillade inte då att vi åt så söta flingor. Men de sa, ni får välja en.
Mm.
Och då tog jag Pac-Man-flingorna.
Åh, gud vad fint.
Vilket som har blivit något av en helig graal. Att jag, alltså, om jag ser bara ett foto på Pac-Man-flingorna så blir jag helt varm inombords. Mm.
Och det, finns de kvar att köpa i butik i USA? Eller
nej,
helt,
det tror jag verkligen inte.
Nej.
Men det var ju då marshmallow-spöken. Alltså den typen av marshmallows som finns i amerikanska flingor. Som även i Lucky Charms
ja,
finns
den
det.
Tänkte jag på.
Men de är ju lite mer krispiga. Det är ju inte som marshmallows som är så mjuka som man associerar så när man grillar liksom, eller som sockerbitar.
Fan,
sånt där.
Vad gott det låter.
Ja, det är ju svingott. Men man kan ju fortfarande köpa Lucky Charms. Det är lite samma.
Det är den med den leprechaunen på omslaget, va?
Ja, typ. Det är det.
Ja.
De gillar jag också. Men, och min bror sa att Trixie, som var då en kanin, det var någon trollkars tema. Kommer ihåg.
Det finns ju en, jag kommer tänka på en film, alltså det är typ en någon sorts dramedy, eller hur man säger, en dramakomedi, som heter Flakes, tror jag, som är spelat på ett flingcafé.
Åh, jävlar.
Den kan du kolla in, det är ganska mysig.
Ja, det måste jag kolla in.
Det är en sån lite indie-komedi från så här 2000 tidigt någon gång. Det är en kille som har ett sånt café där man bara kommer in och så har han en massa såna dispensers bakom sig och paket och sådär. Så väljer man bara vilka fling man vill ha, och mjölk, och så häller han upp. Och så börjar en stor franchise-kedja konkurrera med honom på andra sidan gatan. Och så handlar det om deras stora beef.
Det är lite samma tema som i filmen Du har mail, eller, eller även Good Burger, som vi kan ha nämnt.
Ja, det tror jag.
I den här podden innan. Vi kommer nog bli tvungna att göra en del 4.
Vad härligt. Undrar vad du ska döpa den här till.
Ja, den kanske liksom får heta del 3, trots att de första avsnitten inte hette del 1 och del 2.
Ja, ja.
Så är det väl ibland med filmer och sånt att, att de första heter ju inte 1. Eller kan det vara...
Det är så kaxigt om en film heter del 1. Det är så himla förväntat sig att det ska komma flera.
Har du sett den här dokumentären om Troll 2?
Absolut, älskar den.
För där döpte de väl till 2 för att folk skulle tro att det fanns en 1, så de tänkte att det här är en populär film.
Just det.
Men det var 2.
Men jag har faktiskt intervjuat han som spelar pappan i den filmen. Och han berättade att det är ju amerikaner som spelar rollerna och det är inga skådespelare. Utan det här är ju liksom människor som de satte upp lite affischer. Vi behöver folk till den här filmen. Kan ni komma på audition? Och regissören pratade bara, tror jag, italienska eller spanska. Och inget ett ord engelska.
Ja, det finns ju en dokumentär om den filmen som jag har sett. Som heter någonting The Worst Best Movie Ever Made. Eller
just det. Ja, den är rekommenderad faktiskt. Mysig film.
Ja, jag har mycket kvar på min lista över saker jag ville ta upp. Men
vet du vad, vi borde ju ha något avsnitt där vi smakar av olika grejer. Att vi plockar upp lite så olika produkter från olika, och så testar vi lite något här smakavsnitt.
Det snabbmåts challenge.
Ja, något åt det hållet. Ja, men lite som jag minns med värme ostsnacksavsnittet med Hanna Fahl som rörde till exempel. Det var ett otroligt trevligt avsnitt.
Ja, vi kanske skulle ha... Alltså, du har gjort en stand-up-skiva om ost. Finns den kvar på Spotify?
Den finns som del av Savant-syndrom. Så jag har smashat ihop den med den.
Du hade en massa skämt om ost.
Mm.
För ost är ju ett gemensamt intresse.
Ja.
Och det är en ganska central del i snabbmaten.
Jätteviktigt, faktiskt. Alltså, alla mina bästa snabbmatsminnen har med ost att göra på något sätt.
Ja, det finns nog... vi var ju inne på djupfryst snabbmat.
Mm.
Min favorit djupfryst snabbmat är nog Dr. Oetkers mozzarella-pizza.
Mm.
Och där måste det vara minst 2 sorters ost.
Har inte de någon sån quattro-format också? Eller tänker jag på?
Jo, det har de nu, ja. Ädelost är ju en intressant sort av ost. Alltså så här, grönmögelost och sånt. För det har ju ganska skarp, speciell smak. Men ändå rätt...
Men det har också slagit in lite på mainstreamen lite nu. Det finns mycket så goda pastarätter med ädelost och sådär. Ja, jag kommer tänka på.
Och det är en dipp som man kan använda till, alltså blue cheese dippen.
Just det.
Det har jag tänkt på, att egentligen är det ju samma sak, blåmögelost, eller på svenska heter det grönmögelost, på engelska heter det blue cheese. Men jag tror många felaktigt tror att blåmögelost är någonting annat än grönmögelost.
Just det. Vitmögel är väl någon annan variant?
Ja, det är det ju. Det är väl... Alltså, om man tänker... Jag vet inte vilka de mest kända vitmögelostarna är. Men är brie en vitmögelost?
Oh gud. Ja, det här är jag ute på djupt vatten alltså. Nej, men ja.
Nej, men man kanske borde bjuda in en riktig ostexpert.
Ja,
och
ja.
Bara... Så vi gör, vi har, ibland i arkivsamtal är vi mer än två.
Mm.
Men att man skulle ha någon sån ostkännare.
Det var
som
jättespännande.
Man ställer alla frågorna.
Ja,
allt du hade velat veta om ost men inte vågat fråga.
Men varit beredd för att fråga.
Det är väl Woody Allen-film som heter Allt du velat fråga om sex men varit för rädd för att fråga om.
Ja, något sånt.
Som jag tror är den längsta filmtitel jag kan komma på svenska.
Mm.
Antar man att räkna antal stavelser.
Just
engelsmannen det. Som gick upp för ett berg gick ner för en kulle. Ja, eller
den
var det för
är
att
ju
om?
Så fattig alltså den titeln. Så B. Gud, ja, den är så störig också. Den berättar ju hela handlingen. Det är som polis ger servitris 2 miljoner i dricks. Det är samma grej där.
Det finns en film som heter det.
Ja, den heter It Could Happen to You, typ. Alltså, Petter Bristad var en jätterolig stand-up-rutin om det här. Men basically så är det typ att hela plotten är huruvida Nicolas Cage polis ska ge den här servitrisen 2 miljoner eller inte. Det är den stora grejen. Och så berättar de att han gör ju det i titeln.
Vi har ju också Atlantic Special när de publicerade Marvel-serier.
Mm.
Där de hade ett album då, eller en specialtidning som heter Fantastiska fyran besegrar molekylmannen.
Världens bästa.
Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal.
Mm-hmm.
Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Jonas Strandberg.
Fullbordat samtal.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.